Jag kommer att tänka på en dramaövning som vi gjorde när jag läste de här två texterna. En dramaövning jag gjorde när jag gick på musikhögskolan för ett antal år sedan nu. Jag gick en halv utbildning till musiklärare. Sen hoppade jag av det med tanke på att jag kanske en dag skulle läsa till präst. Och det gjorde jag. Men... det var ganska speciellt, kommer jag ihåg, de här dramalektionerna. Det tog ett tag innan man liksom blev fri. Vi är ju lite stela och svenska som vi är. Och särskilt kanske när man studiekompisar som man inte känner sig väl. Och en av de första dramövningarna vi gjorde, det var inte den jag kom att tänka på, men jag måste bara berätta den, för den var så... det säger någonting om de här lektionerna. Då skulle vi bestämma oss för att vi skulle vara ett djur. Och vi skulle inte säga till de andra vilket djur vi var. Och sen skulle vi vara det djuret. Och så skulle vi möta de andra som också var djur. Och så skulle vi tänka, hur gör det här djuret när det närmar sig liksom någon annan? Tänk om vi skulle göra det här en stund. Men det gjorde någonting med oss faktiskt, att gå utanför våra comfort zones. Men jag kommer tänka på en annan övning som vi gjorde, nämligen en statusövning. Där... man delades upp i två grupper, så att några var lågstatus och några var högstatus. Och sen så efter halva tiden så fick man byta. Men då skulle man bara gå omkring där, inte säga någonting. Men i sin kropp liksom, tänka först då lågstatus. Och vad gör det med kroppen, med min hållning, med min blick när jag möter någon annan? Man blir gärna lite så här, som söker sig till kanten och, av rummet och så. Och sen var det istället högstatus, då bröstar man upp sig lite och går se ner lite på, som jag gör för er nu, för ni sitter ner. Men jag tänker, det var egentligen, det var inte så gött att vara lågstatus och möta den där högstatus blicken. Och jag tänker att vi har en tendens, vi människor, att tänka att det är de två. Antingen ser man hög status, antingen tillhör man de som är lite bättre, eller så tillhör man de som är lite sämre. Men så tänker jag på en psalm, älskad psalm, bered en väg för Herren. Kanske fel årstid, men det är som bra text där. Berg sjunken, djup stån upp. Så det finns någon som vill jämna ut den typen av status. Och jag tror inte att det är den här jante-grejen, att ingen är mer än någon annan och alla ska vara samma och sådär. Utan jag tror att det finns en annan status. Ett annat sätt att se på varandra. Som bara är möjlig om det vi liksom identifierar oss är Gud. Som den här psalmen, lovad vare Herren. Han är min styrka. Jag har den inte i mig själv, utan det är Gud som är min styrka. Jag tror att liksom temat för den här söndagen, nådens gåvor, är just hur möter vi varandra om vi har det som identitet. Ja, då handlar det inte om att vara för mer eller under, utan då handlar det om att lyfta varandra. En annan dramövning vi hade var när man skulle ha någon, vad heter det här ordet? Rekvisita. Det kunde vara vad som helst. Och så skulle man ladda det. Säg att det var, jag tar bara en vattenflaska för jag behöver ändå dricka. Att den här vattenflaskan står där. Och ingen av vad det är för vattenflaska. Och vad det är jag har för koppling till den. Men så ska jag tänka att ja, det kanske är då ett arvegods. Nu vet jag inte om ni går på det, för det är en plastflaska. Men någon dyrbar klenod. Kanske som jag har ett väldigt emotionellt minne med. Hur går jag fram till den? hur liksom tar jag den och liksom det påverkar vad jag har laddat, liksom vad jag har för värde på den när jag ser på den. Och jag tänker på samma sätt att om vi får syn på, liksom får ta på hur Gud ser på mig och våga ta emot det och våga tro på det, att jag är älskad, att Gud säger du kan räta på din rygg, du är förlåten, du är älskad. Om jag kan liksom ta till mig det, och då tror jag att jag kan börja värdeladda er med samma innebörd. Här är någon som älskar av Gud. Här är någon som Gud har, Jesus har dött för. Jag tror att vi kan lära oss mycket av dramaövningar. Men jag kommer att tänka på den här statusövningen då, för att Paulus börjar ju sin text idag i Romarbrevet med ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en av er. Och det är alltså inte det här, tro inte att du är någonting. Det är inte det Paulus. Kanske snarare, tro inte för lite om varandra till exempel. Eller tro inte för lite om Gud. Och sen går ju Paulus då in på de här olika gåvorna, eller några olika gåvor. Och jag som har vistats till stor del i mitt kristna liv i mer karismatiska kretsar i kyrkan, jag tycker det är lite intressant att Paulus inte nämner några av de gåvorna som vi kanske lätt tänker när vi pratar karismatik. Helandets nådegåva och kunskapens ord och tungotalet. Utan han säger visserligen profetians gåva här, men sen så går han in på det som kanske är mer, vi tänker frukter eller frukt, andesfrukt. Han säger tjäna i uppgiften att uppmuntra och trösta varandra, att dela ut gåvor utan baktankar, visa barmhärtighet med glatt hjärta, undervisa i läran, vara hängiven som ledare. Jag tycker det är intressant att han inte tar de gåvorna som det ganska lätt blir lite status på i karismatiska sammanhang. Och där det lätt blir det här, ja men jag har tungotalsgåva och helandesgåva och ja, jag har ingenting av det där. Och jag tänker det kanske är en poäng också att Paulus inte ens tar upp dem. Det blir som en pedagogik i det här, har inte högre tankar om er. Och sen så nämner han de som kanske oftast inte syns så mycket. Att trösta. Att visa barmhärtighet. Att tjäna. Och så säger han att vi är varandras lemmar i en och samma kropp. Det Paulus säger är att vi behöver varandra. Vi klarar oss inte utan varandra. I det här rummet där vi lätt hamnar i det där högstatus och lågstatus, säger Paulus, ni behöver varandra. Ni behöver alla. Ni behövs alla. Och det är ju faktiskt så med kroppen att om jag är törstig, det räcker inte att jag ser vattenflaskan. Ögonen kan inte liksom föra den flaskan till min mun. Utan ja, någon kanske ser behovet. Någon annan kanske är den som gör någonting åt det. Så vi klarar oss inte utan varandra och vi klarar oss inte utan Gud. Så ha inte för höga tankar. Utan tänk förståndigt, säger Paulus. Bilden av kroppen är också en bild av liv, av rörelse. En väldigt organisk bild. Och det är också en bild som både har enhet och mångfald i sig. För sån är Gud. Han har förmågan att både ha en fantastisk mångfald och en fantastisk enhet i det. Uppgift att gå ut i skogen här och hitta två identiska björklöv, så skulle ni aldrig komma tillbaka. Och då finns det ändå väldigt många björklöv. Och där tror jag också att vi som församling har lite svårt för det där. Vi har svårt både med enhet och mångfald, skulle jag säga. Vi söker lätt enhet där Gud vill ha mångfald. Vi säger lätt att det här är viktigt. Det här är viktigt. Och det är jätteviktigt, men det är också det här. Jätteviktigt. Om det nu är förbön i gudstjänsten eller vad det nu kan vara. Vi har lätt att hamna i att det här är viktigt. Så här gör vi när vi firar gudstjänst. Men Paulus säger, när ni samlas så har alla någonting att bidra med. Och sen hamnar vi lätt i mångfald där Gud vill ha enhet. Och där tänker jag orkestern är en bra bild för det jag vill poängtera. Det går inte att ha flera dirigenter i en orkester. Det blir inte bra. Guds ande, där behöver enheten vara. I Gud, i Kristus. Och karaktäristiskt för att vara i Kristus, det är just ödmjukheten. Det är där Paulus börjar. Då är vi i Kristus. När vi är i en ödmjuk hållning. Så Guds ande skulle man nog kunna säga är dirigenten i våran orkester. Olika gåvor, samma ande. Olika instrument i en orkester, samma musik. Samma stycke. Och det är lätt då att tänka att något instrument är viktigare än det andra. Men det kanske är så att vissa instrument hörs mer. Och finns fler av i en orkester. Det kanske inte är så ofta pukorna används. Men när de används, vilken effekt det blir. Sen har jag sett ett roligt klipp. Det kanske någon annan som har sett det också. Det är så här på sociala medier. Det är någon som har filmat närbilden som står vid pukorna. Så är skriften, you had one job. Det hade ett enda jobb liksom. Och det är liksom, bygger upp, musiken bygger upp. Och sen ska han göra sin drudung. Och då tappar han klubban så den studsar. Och så går rakt i ansiktet på en kvinna i blåssektionen som bara lämna sitt instrument och gå iväg. Så det blir fel ibland också. Men föreställer du att gå på en konsert och så en maffig orkester på kanske 100 pers och så spelar alla piccolaflöjt. Vilken hemsk upplevelse det skulle vara. Eller alla spelar basfiol. Det är liksom bara en enda stor humla där inne. Det skulle bli outhärdligt. Och på samma sätt så blir det outhärdligt för människor när vi begränsar mångfalden och säger de här gåvorna, det är det här, this is the, nu håller jag på att säga något som jag inte ska säga, särskilt inte i England, men det här är grejen liksom. Och jag tänker det att vi har en tendens ibland att tycka det är viktigare eller så. Men det kanske inte är, det kanske inte var, visade sig, evangelisten på Järntorget eller så som var den liksom viktiga biten till en människa som kom till frälsning. Det kanske fyllde sin poäng, men det kanske snarare var när grannen knackar på en dag och säger, jag har gjort en äppelpaj, vill du ha? Jag gjorde två, du kan få den ena. Och den här personen vet att den här går till kyrkan och kopplar ihop. Det är någonting med det där, med kärlek. Att vara generös utan baktanke. Nu var det kanske baktanke då, man har bakat en paj, men ni förstår grejen. Men sen är det här också med tajmingen. Det finns en tajming i Gud. Och det är då det blir så tydligt också hur alla behövs. Jag tror att det är viktigt som församling att lyssna in. Vad är det tid för? Det är både viktigt som församling. Jag tror att vi har en kallelse, särskilt nu. Många som upplever det, att det här är en tid då vi ska gå in lite extra i bön. För Gud gör någonting. Och det betyder också att vi behöver tänka om, tänka nytt. För Gud lägger inte nytt vin i gamla säckar. Men det finns en timing både som församling men också som enskild. Och hur Gud vill använda de gåvor han har lagt ner i dig. Och jag tänker på när jag drygt 10 år sedan var väldigt dålig. Jag hade väldigt låg status i mig själv. Jag kraschade. Och det var en lång resa tillbaka. Och jag tänker på olika händelser som betydde enormt mycket för mig. Och det var verkligen så många olika områden. Det var när jag var som mest akut sjuk, så var det en vän som öppnade sitt hem. Jag fick bo där i perioder. När jag inte fixade vardagen. Det var ett sms som kom en morgon när jag var så här, jag klarar inte att gå upp ur sängen. Och så plingade det till. Och så är det en som har skickat ett bibelord. Som bara gick rakt in. Jag ställde mig på det bibelordet och gick upp den dagen. Det var när jag gick till förbön. Och en person bara talar rakt in i mitt liv. Det han får från Gud. Och det är bara, det är som att ja, men allting är bara stämmer så. Det var när jag var med ett fysiskt helande som jag har berättat om. När Gud faktiskt rätar på min fysiska rygg för att komma åt tron hos mig att jag kan räta på mig. Det var när min mamma som sitter längst bak bara såg på mig med kärlek och bara höll om mig när jag var som dåligast och stod där och höll mig hårt. Det var när jag kom hit jag gick och var på öppen himmel som Anders Petter hade och bara åt av den andliga maten och lärde mig att tycka om lovsång på nytt. Det var läkemedel. Och det var att få prata med människor som är duktiga på att prata. Som är duktiga på att liksom hjälpa mig att se klart. Terapeuter. Alla de bitarna var viktiga för mitt helande. Och jag tror att det är som C.S. Lewis sa, att vi bör se på varandra i kyrkan som patienter på samma sjukhus. Och Jesus är läkaren. För det är inte de friska som behöver Jesus. Det är de sjuka. Och ytterligare en viktig bit för mitt helande, det var att få komma tillbaka i funktion. Och det fick jag göra innan jag var hel. Vi behöver inte vänta på att komma dit upp för att Gud ska kunna använda oss. Och där vill jag bara ge en bild. En berättelse om en man som hade 2 krukor. Inte 2 söner utan 2 krukor. Och gick och fyllde dem med vatten för dagliga behov. Och det var en väg, en promenadväg på flera minuter till brunnen. varje dag. Och den ena krukan var inte riktigt hel. Det var sprickor, det var något hål. Så det rann liksom. Och den här krukan sa till slut till sin ägare att jag känner mig så dålig. Jag bara läcker hela tiden. Den andra krukan som du har är ju så mycket bättre. Allt vatten du fyller på är bara kvar. Men så säger den här krukägaren. Imorgon när vi går till brunnen. Tänk då på ena sidan av vägen. Hur mycket blommor det är. Jag har planterat frön. Så att när jag går tillbaka från brunnen så tänker jag på vilken sida jag bär dig på. För det är du som vattnar de blommorna. Jag tror att det är en väldigt viktig bild att ha med sig. Att Gud gör så mycket och kanske gör han som allra mest i våra allra sköraste delar av livet. Där vi är lite ömma. Där vi har fått några slag. Sen vill Gud hela, absolut. Men jag tror att det finns ett syfte ibland med att helandet tar tid. För oftast är det ganska många områden där vi behöver helas och läka. Och sen är Gud också en sån som väljer det svaga, det föraktade. För att visa på just nåden. Och har vi förstått nåden, då har vi förstått allt. Och det är där faktiskt. Det är inte i varnandet för högmod. Utan det är i nåden. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag. Amen på det. Ja, vi kanske ska sjunga lite nu, som hunden. Vi går in i sång. Och medan lovsångsbandet går upp så ber jag en bön. Jesus, tack att du hjälper oss. Att du hjälper oss när vi går vilse. När vi letar efter fel status. När vi tror att några saker är viktigare än andra. Jesus, hjälp oss att vidga vår blick. Hjälp oss att se in i dina ögon. Så att vi förstår hur du ser på oss. Och hur du ser på var och en av oss.